Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden. Bakom mikrofonerna idag står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på DI. Och med mig har jag Nils Åkesson, också analytiker på DI. Välkommen Nils.
Tjena Johan.
Och det är fredagen den 15 oktober och vi spelar in det här vid 10-tiden på förmiddagen så att ni vet ungefär vad vi vet. Och vi ska också säga att det här är första gången vi kör Analyspodden med två pers live i studion. Så det är lite märkeshändelse, eller hur?
Ja, ytterligare ett tecken på normaliseringen av ekonomin skulle jag säga. Eller vad säger du Johan?
Ja, men verkligen, verkligen. Och vi ska ju återkomma lite till ekonomin i allmänhet lite senare i sändningen här. Men tänkte bara inleda med att bara dra lite allmänna börsläget här. När vi står och spelar in den här, börsen är ju upp då, och då pratar jag om OMXSPI, alltså breda indexet på Stockholmsbörsen, är upp ungefär 0,2-0,3% här på förmiddagen när vi står och spelar in det här. Det betyder att börsen har stigit nästan 3% på en vecka. Det har inte skakat till så mycket, eller hur Nils?
Nej, det var ett tag sedan väl vi hade en så fin börsvecka. September var ju trist, som alla vet. Och halvjummet hade vi väl föregående vecka här.
Ja, så får vi se om det här fortsätter då, eller inte. Men jag tänkte vi skulle börja lite sändningen med att snacka lite makro. Och det är ju din specialitet, Nils. Det har ju varit inflationstema i veckan, eller hur?
Ja, jag hade två grejer jag tänkte ta upp idag. Fortsatt inflationshetta och dystrare IMF-prognoser. Om vi börjar i inflationsänden då. Det var ju så att i veckan fick vi inflationssiffror för september från både USA och Sverige som var de högsta sedan 2008. Inflationen har ju varit hög ett tag och det har vi ju pratat mycket om, inte minst i den här podden. Nu steg den alltså en bit till då. I USA var den årliga prisökningstakten mätt som KPI 5,4% och i Sverige 2,8% enligt det här KPIF som vi brukar titta på mest i Sverige. Bägge var alltså över en bra bit över 2% som ju är målet för centralbankerna och trycket fortsätter uppåt. Vi kan ju också konstatera att Tysklands inflation passerade strax över 4% i september och det var första gången på 20 år. Mer till och med. Och det är inte över än. Svenska Riksbanken och andra analytiker räknar med att Sverige når över 3% inflation de kommande månaderna. Men efter det är det tänkt att toppen ska vara nådd då. Det är ju energipriser som driver på det här. Om man bröt ut det då i den här septemberstatistiken så kan vi se att svenska el- och drivmedelspriser i september då, de hade stigit 23-24% på ett år. Så där har vi det va. Inflationen fortsätter vara obekvämt hög då för centralbankerna. Och det här med att den här uppgången är tillfällig och snart ska bedarra. Ja, det är osäkert kan man väl i alla fall konstatera.
Ja, om vi tittar där, för det tror jag alla är nyfikna på. Alltså vi har ju haft en period där nu efter finanskrisen med konsekvent låg inflation under 2%-målet. Det verkar ju inte som att vi kommer komma tillbaka till någon liksom 70-talsvariant av inflationen med två siffror och så vidare. Men om vi tittar på den och tänker så här, vad talar för att vi ska få en högre, något högre inflation i alla fall på längre sikt jämfört med vad vi har sett efter finanskrisen? Finns det något som talar för liksom att något strukturellt har förändrats här?
Mm. Där de tvistade lärde, en del säger ju att de här just strukturella krafterna som gjorde inflationen envist låg ligger kvar under allt det här bruset som vi har haft i corona och de här kraftiga konjunktursvängningarna och så. Men det är klart att det är delvis en ny värld. Vi har en växande, så att säga, någon typ av kallt krig mellan USA och Kina. En slags tendens till avglobalisering som skulle då kunna vara en kraft som vänder den här det som vi har haft då decenniet tidigare här, den här ja, just en globalisering som en evig prispress och kostnadspress. Det kanske vänder till sin motsats. Vi har också de som pratar om greenflation. Att hur vi än gör med klimatförändringarna så gör de i sig, alltså mer extremväder och sådana saker. Och dessutom politiken för att ställa om då, vilket gör att saker och ting blir dyrare, åtminstone på kort sikt. Att det skapar kostnadstryck och obekväm inflation.
Så att vi får helt enkelt se i slutsatsen.
ja, det är the jury is out. Men i alla fall på den här korta sikten då, så handlar det ju om för marknadens del hur centralbankerna hanterar de här obekväma inflationssiffrorna. När det gäller Riksbanken så kan de ju fortsatt peka på att inflationen rensat för energi fortfarande ligger på beskedliga 1,5% då. Det är ju som sagt el- och bränslepriserna som drar iväg och de kommer i sig inte att stressa Riksbanken den närmaste tiden. Däremot så kommer de behöva hålla ett öga på spridningseffekter, för det finns såklart risk att till exempel höga dieselpriser smittar av sig på dyrare vägtransporter, och då kanske de som säljer de transporterade varorna i sin tur vill höja priserna som de tar ut av dig och mig. Det kan ju vara livsmedel och så. Vi har ju sett också världsmarknadspriser på livsmedel har stigit. Det har inte riktigt syns än i svenska priser, men det väntar man sig ju under hösten att det ska kännas av i butikerna. Så ser vi tendenser till det, och att det då kanske ja, det blir ju en utmaning för svenska konsumenter i gemen då att fortsätta tro på att det här är övergående och att inflationen snart ska svalna igen. Så att ser vi de här början till spridningseffekter, då kan vi ju glömma att reporäntan ligger kvar på noll ända till hösten 2024, vilket ju Riksbankens nuvarande prognos pekar mot. Och det är förresten redan nu få som tror på det. Marknadens prissättning, när jag tittade här senast, pekar mot ungefär 50% sannolikhet att Riksbanken börjar höja räntan redan om ett år ungefär. Alltså i slutet av 2022, medan Riksbankens egna räntebana, den ligger ju platt ända till tredje kvartalet 2024 då, så vi får väl se.
Ja, vi har fått lite dystrare prognoser för själva ekonomin, eller hur?
Ja, vi går vidare här. IMFs stora, tunga, globala prognos. Det är alltid lite högtidligt när den kommer. Och man kan säga att de bekräftade den här oron marknaden haft ett tag. Att den tidigare urstarka återhämtningen börjar hacka lite. För första gången sedan pandemivåren 2020 kan man säga. Sänker de nu sin BNP-prognos jämfört med föregående bedömning. Det var bara en tiondels nedskrivning till 5,9 från tidigare 6% som man trodde i juli då för global BNP-tillväxt i år. Men när man bryter ner den här så var det dystrare än så. Man kapar sin USA-prognos med en hel procentenhet för helåret 2021 då, till 6% från tidigare superstarka 7%. Och där är ju amerikanska konsumenter då som på några månader har gått från köpfest till baksmälla kan man säga. I våras fick alla pandemicheckar och restriktionerna hävdes. Då skulle alla ut och spendera. Men sen har inflationen dragit iväg och det kommer inga nya checkar från staten. Så då har liksom humöret och konsumtionen svalnat igen någon gång efter halvårsskiftet här. Och det ger avtryck då på tillväxten. Tyskland och Japans utsikter hyvlas med 0,5 procentenhet vardera ungefär. Och i Tyskland har vi pratat tidigare mycket om att hela ekonomin bromsas av den här halvledarbristen. De är ju så industritunga, bilindustrin som är särskilt utsatt är ju stor i Tyskland. Bara kort, största nedrevideringen var för Sydostasien, alltså Vietnam och Thailand och några till av de här tillväxtekonomierna. Och det är ju då ytterligare en virusvåg här som drabbar dem. Nu spår IMF 3% tillväxt för 2021 för den här gruppen. Och det är ju uruselt för de här länderna. Det här är ju tillväxtekonomier som har haft betydligt bättre fart tidigare då. Ja, men det som ändå väger upp det är att råvaruexportörer istället, där ljusnar utsikterna då, Saudiarabien, Sydafrika och Ryssland som exporterar liksom olja och gruvmineraler och så. Sen så revideras faktiskt Frankrike och Italien upp för i år också. Där har ju återöppningen av den inhemska ekonomin gått över all förväntan då.
Ja, men det är väldigt spännande. Jag tycker det du säger om den här virusvågen som vi ser bland annat i Kina nu och Sydostasien som lamslår ekonomierna där lite. Det är ju ett tecken på att man liksom, vi i väst har ju köpt väldigt mycket vaccindoser. Mm. Och har kanske något det som vi kan dela med oss av. Istället så prioriterar vi boosterdoser och så här. Här i väst, och det där kan jag känna kanske, det är fel ur två perspektiv, kanske både det moraliska men också det rent själviska om man tittar på, för ekonomin är ju så sammankopplad, vi är beroende av tillväxten där också, det kanske vore bättre ur ett ekonomiskt perspektiv, så vore det väldigt bra om vi försökte liksom få ut vaccindoser även till resten av världen, kan man väl känna.
Ja, IMF-chefen Kristalina Georgieva, hon gjorde en poäng av det där, att vaccinklyftan blir ju tydlig när man ser till att ungefär 60% av befolkningen i rika länder är nu fullvaccinerad, men bara en av tre i hela världsbefolkningen, och i de fattigaste länderna är det ju under 5%. Ja, det här har WHO sagt länge då, men IMF betonade det här ännu mer då, att så länge vaccintäckningen inte är global så kan ju nya mutationer slå tillbaka och kanske till och med besegra existerande vaccin. Och det kan ju utlösa nya smittvågor med bakslag för både hälsa och världsekonomin då. We're all in this together, så att säga.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock.
I'm Manuela Sperandeo, and today I'm going to talk to you about why we believe sustainable indexing is not a one-size-fits-all strategy. Sustainable investing can mean different things to different investors depending on their specific goals. For some, it means screening out businesses such as fossil fuel-related activities or weapons. For others, sustainable investing, though, is also about driving specific aims to generate measurable positive change. Whatever your sustainability and financial goals are, it's important to pick the approach that is right for your portfolio. And this is where we believe indexing can help. Many sustainable indices are built from the same broad benchmarks investors follow today, but with additional degrees of screens and ESG insights built in. As a result, investors can use these indices to express what sustainability means to them without altering their asset allocation across geographies, sectors, and asset classes. Indexing also offers the transparency into really what is the investment approach, the criteria that matters the most to you, your clients, your stakeholders, and your investment board. We believe indexing puts you in control of your sustainable outcomes.
Ska vi gå vidare då lite och snacka lite börsbolag då, tänkte jag.
Ja, Johan, vad har hänt på din front på finansmarknaderna denna vecka som du vill lyfta upp?
Man kanske kan säga att det är lite lugnet före stormen. Vi har ju en rapportsäsong som drar in igång nästa vecka. Vi ska återkomma till den lite senare i sändningen. Men om vi börjar lite, vad som jag har noterat i alla fall i veckan är ju att det ser ju inte ut att bli något brudkrig om Sobi, då specialistläkemedelsbolaget som fokuserar på sällsynta sjukdomar. Det kom ju ett bud där från de har bildat ett konsortium som heter Agnafit Bidco. Inte något charmigt namn kanske, men i alla fall Advent.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Och GIC är två riskkapitalfirmor som vill köpa ut Sobi från börsen. Och till en början så låg ju kursen ganska högt över budkursen. Alltså budet ligger på 235 kronor. Kursen var uppe på nästan 245 kronor där tätt inpå. Sen har den ju trendat neråt kursen och nu när vi står och snackar här så står kursen i 234,8 kronor. Och det är ju en klar signal från marknaden att man, nu räknar man inte med något, någon budstrid om det här. Och acceptperioden i det här budet löper ju ut den 21 oktober. Så det mesta pekar ju nu på att Sobi faktiskt försvinner från Stockholmsbörsen. Styrelsen har ju rekommenderat det här budet och Investor, då, storägaren, har ju tackat ja. Med förbehållet att det, om det inte kommer ett konkurrerande bud som överstiger 251 kronor per aktie, tror jag var nivån som de hade satt där, som någon sorts spärr. Och det är, vi snackade om det lite innan här, det är lite ovanligt att Investor gör så här. De har ägt Sobi sedan 2009 och brukar ha ett ganska långsiktigt perspektiv på sitt ägande och man säljer inte i första taget och så vidare. Och man tar liksom något större, i alla fall något större liksom ansvar för näringslivet i Sverige, vill jag ändå hävda.
Ja, hur ska man tolka det att Investor väljer att så att säga göra en exit här med tanke på att de, ja, i den stora bilden av Investor är att man är en extremt långsiktig ägare då.
Ja, men uppenbarligen är Sobi har ju då haft problemet med att man har haft ett väldigt framgångsrikt läkemedel i Eloctadora mot hemofili, blödarsjuka. Det har kommit in ett konkurrerande läkemedel från Roche som heter Hemlibra som har konkurrerat ut Elocta i mångt och mycket, stoppat tillväxten där i alla fall. Och problemet för Sobi är också att man har lagt ner en väldigt massa pengar på att förvärva andra bolag och läkemedel som inte riktigt har burit den frukt man hade hoppats på. Så enda vägen ur det här då är ju att liksom öka investeringarna, kanske göra ny emission, ta in mer pengar och göra fler förvärv. Och uppenbarligen är ju Investor inte villiga att göra det. För det är ju de som måste, eftersom de äger över 30% av bolaget, så är det de som måste ta ändå lejonparten av det här, får man säga. Så att det är ju, ja, jag vet inte om det är att de inte har tillräckligt med pengar, att de vill prioritera annat, eller att de tror att det här kan vi inte riktigt vända på egen hand. Och då tackar man för sig helt enkelt.
Kan man tänka sig att Investor, de förbereder sig för att samla krigskassa här, att de tänker något om marknaden här som vi andra inte riktigt sett än.
Ja, vem vet. Sen är det liksom när man är så där storägare, så, eller stor aktör som Investor ändå är, det är knepigt att tajma marknaden, kan jag känna. Ja. Och sen ska vi komma ihåg att så sent som 2018 stod faktiskt Sobis kurs i nästan 300 kronor. Nu är vi nere på, det köps ut på 235 kronor, så att, det är inte extremt bra betalt de får för Sobi.
Nej, därför tänker jag att de verkar angelägna att kliva ur.
Ja, det ska sägas att de enda som jag har sett som har gått ut och tackat nej till budet är TIN Fonder då, som rattas av Erik Sminkorn och Carl Armfelt. Och de har sagt att vi har ett mer långsiktigt perspektiv och vill bygga Sobi till en sorts powerhouse för sällsynta sjukdomar. Vilket Sobi har haft ambitioner, men det är inte riktigt gott som de har tänkt helt enkelt.
Mm. Vi går vidare. Jag tänker på att vi skrev i veckan här om pensionsjätten AMF och olika affärer med EQT-aktier. Kan du berätta, Johan, för de som missade den här nyheten?
Ja, men det var spännande nyhet från vår kollega Martin Rex här. Det har ju kommit in färsk ägarstatistik i börsbolagen här och då kan man ju se lite hur folk har köpt och sålt. Och då var det ju lite spännande att se, som Martin kunde avslöja där, att AMF har ägnat liksom 9 raka månader åt att sälja totalt 6,5 miljoner aktier i EQT runt 270 kronor. Och sen när EQT gjorde den här stora försäljningen av de som egentligen var under lock-up-avtal, då köpte pensionsjätten tillbaka 4,7 miljoner aktier för runt 370 kronor.
Det var alltså anställda och olika ledningspersoner i EQT som fick sälja andelar som...
Precis, precis. Och då gjorde liksom AMF en helomvändning och köpte tillbaka aktierna, inte alla aktier, men en stor del på 370 kronor, alltså en betydligt högre nivå än vad de hade sålt för. Och har ju fått lite svar här av AMFs presschef som säger att vi har gjort bedömningen vad som är bäst för våra sparare, och sen har EQT liksom lanserat fonder i en snabbare takt än väntat och visat på en hög avkastning som fortsatt håller i sig. Och därför tyckte man att aktieposten på 370 kronor var, ja, men ett bra pris. Och där får vi se vad framtiden utvisar, men det är ändå en noterbar ändelse och en fint avslöjande av Martin Riks, vår kollega där.
Ja. Sen har väl den här veckan, som du nämnde tidigare då, varit lite grann av en väntevecka inför vad som komma skall, det vill säga att rapportsäsongen drar igång. Hur skulle du beskriva startfältet eller läget här när vi får rapporter för tredje kvartalet med start nästa vecka?
Ja, men det finns några teman man kan kika på, och vi har ju varit inne på det. Ett sånt tema är ju liksom, hur hanterar bolagen kostnadsökningar i liksom ekonomin? Inflation helt enkelt. Hur hanterar bolagen inflation? Kan man parera den och skicka vidare kostnadsökningarna till konsument? Om vi kollar på kycklingbolaget och Scandi Standard, så kommer en vinstvarning här för lite sen, så tyder det mycket på att de kanske inte har så bra förmåga att parera det där. Och där är ju, det säger ju någonting om det där, har vår kollega Rickard Bråse också skrivit mycket intressant om. Det är ju en väldigt bra signal om bolagets pricing power. Alltså, vad har man egentligen för förmåga att ta ut högre priser? Det säger ju något om produktens attraktivitet.
Så när vi har nu sett de här, som vi på makrosidan tjatat om länge då, fraktpriserna stiger i vädret, råvarupriser, det är inte bara energi då, det är även metaller, och sen har vi insatsvaror, halvledare, komponenter, det är brist och det är kö och det är dyrare priser. Vilka bolag kan skicka vidare de här kostnadsökningarna till kund?
Det är en bra fråga. That we shall see. Kort och gott. Men om vi tittar på liksom, till exempel komponentbristen, så det är ju någonting som kommer vara tema i många vd-ord, garanterat framförallt i industribolagen då såklart. Men någonting som blir lite intressant att se är ju faktiskt hur liksom, rörelsemarginalerna i de här bolagen utvecklar sig för helåret. Och i kvartalet då. För om man har brist på komponenter, halvledare och så vidare, om jag är chef i alla fall och sitter och prioriterar vad ska vi tillverka med det vi har, så prioriterar man ju de mest lönsamma produkterna, i alla fall i min bok. Så det blir intressant att se, även om omsättningen får stryk, så vad landar liksom rörelsemarginalerna på i slutet av året? Det kan bli lite paradoxalt där, att de kanske tickar upp till och med, vilket man kanske inte kan tro när man ser rubrikerna alla gånger.
Ja. Om vi skulle blicka framåt lite grann mot nästa vecka då, och rapportfloden som brakar igång. Vad har vi för någonting att se fram emot den närmaste veckan?
Man kan väl säga att rapportsäsongen drar igång på allvar måndag strax innan lunch, när Sandvik då är först ut i verkstaden här klockan 11.30. Och det kommer väl kanske sätta tonen lite för veckan. Men sen har vi ju en riktig supertorsdag, får man ändå säga. När börsbolag med ett samlat börsvärde på ungefär 2700-2800 miljarder kronor ska rapportera. Och då får vi bland annat Nordea, vi får ABB, vi får Swedbank, jag tror det är Volvo precis, ja. Och även för mig att det är Atlas Copco. Men i alla fall, vi får en... Jag ska inte ta gift på att det är Atlas på torsdagen. Men vi får ett stort gäng bolag i alla fall. Så att torsdagen blir ju ja, men det blir liksom piken för ingen sömn för stackars analytikerna och även ekonomijournalisterna som ska bevaka det där.
Men om vi tar Sandvik här då, vad är viktigast att hålla koll på där?
Ja, men det är väl vad liksom bolaget säger om komponentbristen bland annat då och hur det liksom ser ut framåt. Jag tror att de flesta att det är dåligt det här kvartalet, tror jag många har liksom fattat. Frågan är vad säger de om hur länge det håller i sig och så vidare. Så det är väl bland annat det. Och sen så är det i Sandvik specifikt, så kanske, jag vet inte om de kommer säga någonting om SMT kanske, den här avknoppningen som man har där då. Så det kan ju vara något att hålla ögonen på. Och
avknoppningen som, hur det går med den så att säga, när den eventuellt blir av eller?
Ja men precis. Vi har ju skrivit lite om det där på sistone, så att det kanske kommer upp någonting här. Vi får se. Men det kommer finnas mycket att blicka på i börsbolags väg nästa vecka här. Vad kikar du på makromässigt?
Jo, faktiskt för att förekomma Sandviks dundrande liksom, öppning här av rapportsäsongen, så redan snortidigt måndag morgon då så får vi Kinas BNP för tredje kvartalet. Hur mycket bromsar Kina in? Kvartal två växte BNP med dryga 8% jämfört med ett år tidigare, och nu pekar förväntningarna mot en nedväxling till 6%, och det är ju ganska trögt med Kina-mått mätt då. Och Kinas bekymmer har ju varit på tapeten senaste månaden, så att det blir högintressant. Onsdag får vi fler inflationssiffror för september. Det är Storbritannien och definitiva siffror för EMU. Det får man inte missa. Och sen på svensk front så har vi på torsdag SCBs siffror för arbetslösheten i september. Ska vi tro Arbetsförmedlingens data så kommer ju jobben i hög fart nu. Till exempel fanns det 40% fler lediga platser i september jämfört med i september 2019, alltså före pandemin. Men SCB är ju den officiella statistiken, så den blir viktig.
Sen får vi får lite lönebildningsgrejer från Medlingsinstitutet nästa vecka, har jag för mig, va?
Vi får Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport.
Ja.
Och just nu så är det ju många kollektivavtal som ligger, så att det är ju ingen nära förestående ny avtalsrörelse. Men den är ju ändå intressant så tillvida att de spanar efter förutsättningarna för arbetsmarknadens parter, och utifrån den här inflationsdiskussionen som vi pratar om så är ju det spännande att se vad de ser för lönetryck framöver.
Jag tänkte om de säger någonting om den här så kallade löneglidningen som har utblivit liksom, som de senaste åren. Och det är ju, börjar vi se sånt, så är det ju tecken på kanske ett mer större underliggande inflationstryck.
Vi har ju ganska blygsamma löneavtal som ligger. Och ovanpå det då kan vi få löneglidning. Det hade vi ju knappt någon alls då under åren här fram till pandemin. Så att visst, det kan ju vara en liten inflationssignal. Lite.
Ja, strålande.
På toppen. Ja, och medan man väntar på att alla de här spännande sakerna ska rassla in, så kan man ju lyssna på våra andra poddar.
Absolut, absolut. Och då, vilka är de?
Ja, då har vi ju det dagliga morgonkoll. Vi har Digitalpodden från våra kollegor på DI Digital. Och vår privatekonomiska podd Smarta pengar.
Ja, men de får man passa på att lyssna på. Om inte annat så ska vi tacka för att ni lyssnade på oss denna dag. För det var väl allt, eller hur?
Ja, och vi får önska en trevlig helg.
Absolut, trevlig helg på er. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det så bra.
Hej då.
Hej.
Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF-er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.